Kapitel 9. Vad gör en lärjunge? Det kanske förvånar dig, men Jesus befallde inte sina lärjungar att göra särskilt många saker. Hans vision om att älska Gud och andra människor var inte komplicerad. Men de saker han faktiskt befallde dem att göra är djupgående och livsförändrande när man gör dem. Vi kommer att börja med den viktigaste delen av att vara en lärjunge. Lärjungar älskar Gud, sin nästa och varandra. Vi vet redan hur Jesus summerade ett liv som tillägnas Gud. De viktigaste buden var: du ska älska Herren din Gud med hela ditt hjärta och med hela din själ och med hela ditt förstånd. Detta är det största och första budet. Sedan kommer ett av samma slag: du ska älska din nästa som dig själv. På dessa båda bud vilar hela lagen och profeterna. Matteus evangeliet kapitel 22, vers 36-40. Jesus gjorde dessa saker. Han sa till sina lärjungar: världen måste få veta att jag älskar Fadern och gör som Fadern har befallt mig. Johannes evangeliet kapitel 14, vers 31. Hur visade Jesus att han älskade Gud, sin Fader? Han lydde Gud. Han uppfyllde Guds plan för honom. Han sa också till dem: liksom Fadern har älskat mig, så har jag älskat er. Johannes evangeliet kapitel 15, vers 9. Jesus bad sina lärjungar att göra detsamma, som hans kommentarer till de två största buden tydliggör. Jesus tog det ett steg längre genom att ta sig själv som exempel. Han sa till sina lärjungar att de skulle älska varann som han hade älskat dem. Genom att göra det skulle de lyda honom och göra Gud nöjd. Han sa till dem: ingen har större kärlek än den som ger sitt liv för sina vänner. Ni är mina vänner om ni gör vad jag befaller er. Jag kallar er inte längre tjänare, ty en tjänare vet inte vad hans herre gör. Jag kallar er vänner därför att jag har låtit er veta allt vad jag har hört av min fader. Ni har inte utvalt mig, utan jag har utvalt er och bestämt er till att gå ut i världen och bära frukt, frukt som består. Och då ska Fadern ge er vad ni än ber honom om i mitt namn. Detta befaller jag er, att ni ska älska varandra. Johannes evangeliet kapitel 15, vers 13-17. Så som jag har älskat er ska också ni älska varandra. Alla ska förstå att ni är mina lärjungar om ni visar varandra kärlek. Johannes evangeliet kapitel 13, vers 34-35. Enligt Jesus är kärlek till Gud och kärlek till varandra fundamentala, oumbärliga kännetecken på hans lärjungar. Jesus betraktade inte dessa två befallningar som motsägelsefulla på något sätt. Det fanns ingen spänning mellan dem. Det var två sidor av samma mynt. De var oskiljaktiga. Men hur ska vi älska folk? Det största sättet att uttrycka kärlek är att ge sitt liv. Ingen har större kärlek än den som ger sitt liv för sina vänner. Johannes evangeliet kapitel 15, vers 13. Det var det Jesus gjorde för oss. Knappast vill någon dö för en rättfärdig. Kanske går någon i döden för en som är god. Men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog för oss medan vi ännu var syndare. Romarbrevet kapitel 5, vers 7-8. Förutom detta perfekta sätt att uttrycka det kan jag inte komma på en bättre beskrivning än första Korintierbrevet kapitel 13, vers 4-7. Den passagen säger mer eller mindre allt som behöver sägas. Det här är kärlekens kännetecken enligt den passagen. Kärleken är tålmodig. Kärleken är god. Kärleken är inte stridslysten. Kärleken är inte skrytsam. Kärleken är inte uppblåst. Kärleken är inte självisk. Kärleken brusar inte upp. Kärleken vill ingen något ont. Kärleken finner inte glädje i orätten. Kärleken gläds med sanningen. Kärleken bär allt. Kärleken tror allt. Kärleken hoppas allt. Kärleken uthärdar allt. Man ser ofta punkter från den här listan på Alla hjärtans dagkort med mera. Det är helt okej. Vi bör älska våra respektive eller personer vi hoppas kommer bli våra respektive. Men första Korintherbrevet kapitel 13, vers 4-7 handlar egentligen inte om romantik. Det handlar om hur vi bör behandla folk i allmänhet. Det är irrelevant huruvida de uppfattar det som kärlek eller ej. Gud kommer att se det och veta. Vissa av dessa påståenden måste läsas i samband med andra påståenden i listan. Till exempel måste kärleken tror allt balanseras upp med kärleken gläds med sanningen. Vi kan inte använda enbart kärleken tror allt för att dra slutsatsen att kärleken tror på falska eller onda läror. Och kärleken hoppas allt syftar inte på när man hoppas att någon ska råka ut för något ont. Men rent generellt är listan lätt att förstå, och det är en daglig utmaning att leva efter den. En punkt till innan vi går vidare. Det är mycket viktigt att inse att i stort sett hela lärjungaskapets innebörd utgår från Jesus befallning. Så som jag har älskat er ska också ni älska varandra. Alla ska förstå att ni är mina lärjungar om ni visar varandra kärlek. Johannes evangeliet kapitel 13, vers 34-35. Att älska varandra, att älska människor, är den centrala orienteringspunkten för alla andra saker lärjungar gör. Bön, fasta, givande, brödraskap och så vidare. Alla dessa saker är att ge uttryck för denna grundläggande befallning. Lärjungar tar hand om varandra. Den här delen av lärjungaskapet är en följd av att man älskar varandra. Att ta hand om varandra innebär att ha en gemenskap och vårda den. Allt eftersom fler och fler människor tog till sig evangeliet under dagarna efter pingsten, se Apostlagärningarna kapitel 2, vers 1-4, blev de en del av en växande gemenskap som kom att kallas kyrkan. Kyrkan i Jerusalem i deras fall. I Nya testamentet syftade inte det uttrycket på en byggnad eller en officiell organisation. Nya testamentet säger oss att kyrkan i Jerusalem var notoriskt fattig. De hade ingen byggnad att träffas i. Och det fanns tusentals nya troende, se Apostlagärningarna kapitel 2, vers 41 och 47, kapitel 5, vers 14. De hade inget officiellt lagligt godkännande, så de troende blev förföljda, se Apostlagärningarna kapitel 3, vers 11 till kapitel 4, vers 31, kapitel 5, vers 17 till 42. Om kyrkan inte var en byggnad eller en organisation som var lagligt godkänd, vad var det då? Hur upprätthöll Jesu följare det hela? De bildade en tät, självuppoffrande gemenskap. I moderna kyrkor använder vi allt för ofta ordet gemenskap för att beskriva något som mera liknar en grupp människor som delar ett intresse, som att vara fans av ett idrottslag eller att gemensamt stödja en välgörenhet. Det där är något mycket mindre än vad Nya testamentets gemenskap var. Nya testamentets kyrkogemenskap var en familj. Vad är skillnaden mellan en familj och en grupp människor som håller ihop på grund av ett gemensamt intresse? Många saker. Hade du förväntat dig att någon skulle ge dig pengar till hyra eller mat bara för att ni gillade samma baseballlag? Hade du förväntat dig att någon skulle anställa dig eller reparera din bil bara för att ni röstade på samma parti eller sprang i samma välgörenhetslopp? Givetvis inte. Men du hade däremot förväntat dig att få hjälp från dina familjemedlemmar. Det är i alla fall så familjerelationer bör fungera. Sådan var den tidiga kyrkan. Här är ett exempel. De som tog till sig hans ord lät döpa sig, och den dagen ökade de troendes antal med inemot 3000. Och de deltog troget i apostlarnas undervisning och den inbördes hjälpen, i brödbrytandet och bönerna. Alla människor bävade, många under och tecken gjordes genom apostlarna. De troende fortsatte att samlas och hade allting gemensamt. De sålde allt vad de ägde och hade och delade ut åt alla efter vars och ens behov. De höll samman och möttes varje dag troget i templet, och i hemmet bröt de brödet och höll måltid med varandra i jublande, uppriktig glädje. De prisade Gud och var omtyckta av hela folket. Och Herren lät var dag nya människor bli frälsta och förena sig med dem. Apostlagärningarna kapitel 2, vers 41-47. Den här passagen beskriver inte kommunism eller socialism. Den beskriver inte något politiskt system. Passagen innehåller ingenting om någon regering eller stat som ger direktiv eller tvingar fram detta beteende hos folk. Det var helt frivilligt. Passagen beskriver hur en hälsosam, normal familj beter sig. Familjer ser till att medlemmarna får vad de behöver. Just den här familjen råkade bestå av tusentals människor. Detta är en bild av det lärjungar gör. De vårdar sin gemenskap. De älskar varann och stödjer varann, precis som en familj hade gjort. Det innebär att man delar på resurserna. För vissa troende kan det handla om pengar, för andra kan det handla om tid, eller en tjänst, eller en färdighet. Man kan säga att en gemenskap gör det som behöver göras för de som är med i gemenskapen. Du kanske undrar hur alla i denna gemenskap kunde känna varann när så många människor var inblandade. De troende samlades i templet, vilket oftast skapade konflikt med de judiska ledarna, men det var bra för evangelisationen, och träffades från hus till hus. Apostlagärningarna kapitel 2, vers 46, kapitel 5, vers 42. Detta betyder att kyrkan i Jerusalem, den ursprungliga kristna gemenskapen, egentligen var ett nätverk av mindre gemenskaper. Mindre grupper av folk inom gemenskapen var de som först gav stöd och erkännande till nya troende. Dessa mindre gemenskaper var ingångsställen för nya troende. Den kristna gemenskapen var till för folk som hade tagit till sig evangeliet. Varje mindre gemenskap deltog i sina medlemmars lärjungaskap, och på vissa sätt gjorde även troende i den större gemenskapen det. Hur kunde detta se ut? Det första som hände var oftast att man döpte nya troende. Se Apostlagärningarna kapitel 2, vers 41, kapitel 8, vers 12-13, kapitel 10, vers 47-48, kapitel 16, vers 15. Dopet var en offentlig handling. Det bevittnades av andra personer i gemenskapen för att identifiera sig med Jesus och hans efterföljare. Det gav uttryck för många saker, bland annat att en synder hade blivit förlåtna genom det Jesus hade gjort på korset och att man nu ägde nytt liv. Se Romarbrevet kapitel 6, vers 1-4, Andra Korintierbrevet kapitel 5, vers 17. Dopet var första steget för att komma in i gemenskapens liv. Personerna som blev döpta bekräftade sin tro på Jesus och vittnena bekräftade deras åtagande. När gemenskaper av troende träffades upptäckte de vilka behov som fanns. Om de kunde tillgodose behoven i sin lilla gemenskap så gjorde de det. Detta gjorde att troende som tillgodosåg behov kunde efterlikna Jesus. De som blev hjälpta fick levande exempel på hur man lever som Jesus. När behoven var större än vad den lilla gemenskapen kunde tillgodose var den större familjen av troende där och hjälpte till. Det var för den större koordinationen av detta som apostlarna, det vill säga Jesus ursprungliga lärjungar som var ledare för kyrkan i Jerusalem, tillsatte hjälpare, diakoner, för att organisera den dagliga distributionen, troligen av mat, över hela gemenskapen. Se Apostlagärningarna kapitel 6, vers 1-7. En av vanorna som de tidigaste kyrkorna hade kring detta var att ha en festmåltid i samband med att de firade Herrens måltid. Se Första Korintierbrevet kapitel 11, vers 17-34. Herrens måltid var en åminnelse av den sista måltiden då Jesus berättade för lärjungarna att hans kropp och blod snart skulle utgivas för dem. Jesus berättade för dem att han skulle ge sitt liv för att uppfylla det nya förbundet. Se Lukas evangeliet kapitel 22, vers 20. Beskrivningen av festmåltiden vid Herrens måltid säger samma sak. Se Första Korintierbrevet kapitel 11, vers 25. Herrens måltid var ett sätt att minnas det Jesus hade gjort. Jesus hade sagt till sina lärjungar, gör detta till minne av mig. Se Första Korintierbrevet kapitel 11, vers 24-25. Samtidigt var det ett sätt att ta hand om de fattiga i den troende gemenskapen. Lärjungar har gemenskap. Ordet gemenskap i Nya Testamentet kan även beskriva de troendes verksamhet. Att ta hand om varandra är en del av biblisk gemenskap, för när troende träffas kan man se behoven och tillgodose dem. Med det sagt behöver vi en kort diskussion om gemenskap för att kunna prata om andra saker lärjungar gör. Många kristna idag likställer gemenskap med att ha roligt tillsammans. Visst får man starkare relationer av att göra roliga saker ihop. Att ha trevligt i andra sällskap bygger upp starka band. Men det är egentligen inte samma sak som biblisk gemenskap när det gäller lärjungaskap. Den grundläggande skillnaden mellan att göra roliga saker ihop och biblisk gemenskap är att gemenskap inte bara handlar om att tillbringa tid tillsammans. Det är mycket mer medvetet än så. Målet med gemenskap är i slutändan att bli eniga i tanke kring Jesus, så att vi kan ha hans sinnelag. Med andra ord, målet med gemenskap är lärjungaskap. Några verser från Filipperbrevet fångar den idén. Lev nu bara på ett sätt som är värdigt Kristi evangelium, så att jag, vare sig jag besöker er eller är någon annanstans, får höra om er att ni står fasta i en och samma anda, att ni sida vid sida kämpar för tron på evangeliet. Filipperbrevet kapitel 1, vers 27. Om det alltså finns tröst genom Kristus, uppmuntran från kärleken och gemenskap från anden, om det finns ömhet och medkänsla, gör då min glädje fullkomlig genom att visa enighet. Lev i samma kärlek, eniga i tanke och sinnelag. Låt det sinnelag råda hos er som också fanns hos Kristus Jesus. Filipperbrevet kapitel 2, vers 1-2 och 5. Vad innebär det för en gemenskap av troende att ha samma sinnelag som Kristus och att vara eniga i tanke och sinnelag? Innebär det att alla tror på samma saker in i minsta detalj? Nej, Bibeln handlar om enighet, inte enhetlighet. Ett bättre sätt att förstå eniga i tanke är att alla medlemmar av gemenskapen eftersträvar samma mål, att vara som Jesus. Målet är harmoni, inte enhällighet, när man eftersträvar att vara lika Kristus och lever i gemenskap som troende. Tidiga troende gemenskaper ägnar sig åt ett antal aktiviteter för att komma närmare detta mål. De bad, fastade, tillbad och studerade skrifterna. Eftersom alla de aktiviteterna är sånt som lärjungar gör både individuellt och tillsammans, kommer jag att prata om var och en av dem separat. Lärjungar ber. För att uttrycka det enkelt, bön är att prata med Gud. Men det väcker lite tankar. Vet inte Gud redan vad vi tänker? Jo, det gör han. Så varför ska man be? Bön är inte till för att informera Gud om saker. Bön är ett sätt att visa Gud och andra att vi är beroende av Gud. Det är ett sätt att uttrycka att vi vill att Gud ska agera, att vi inte förlitar oss på oss själva eller att vi inte kan hitta en lösning själva. Bön gör att vi känner att vi är beroende av och har vår trygghet i endast Gud. På det sättet är bön en form av tillbedjan. Detsamma gäller när man ber i grupp. I Lukas evangeliet kapitel 11, vers 1 syftar lärjungarna på Johannes döparen och hans följare när de frågar: Herre, lär oss att be, liksom Johannes lärde sina lärjungar. Jesus svar blir den idag mycket kända bönen Fader vår eller Herrens bön. Se Lukas evangeliet kapitel 11, vers 2-4 jämför med Matteus evangeliet kapitel 6, vers 9-15. Det är viktigt att lägga märke till att Jesus inte sa att de skulle använda hans exakta ord i Herrens bön. Han sa bara, så ska ni be, Matteus evangeliet kapitel 6, vers 9. Han gav dem en modell. Vi behöver inte använda formler eller speciella ord för att prata med Gud. Bara prata med Gud. Man bör inte heller be för uppvisnings skull, se Lukas evangeliet kapitel 18, vers 9-14. Det finns inget i Herrens bön som Gud inte redan är medveten om. Återigen, bön handlar inte om att fylla i några luckor i Guds kunskap. Herrens bön är snarare fylld av saker som att tillbe och ära Gud, låt ditt namn bli helgat, att vara lydig Guds vilja, låt din vilja ske, förlåtelse, förlåt oss våra skulder liksom vi har förlåtit den som står i skuld till oss, och önskan om att bli räddad från prövning och ondska, utsätt oss inte för prövning utan rädda oss från det onda. Bön är något som är utformat för att rikta in våra hjärtan på Guds herradöme över våra liv och bygga upp vår inställning att vi är beroende av honom. Bibeln är full av böner, både individuella och kollektiva. Om du läser dem ser du att bön är även ett sätt att visa Gud våra känslor. Ilska, sorg, kärlek etc. Gud får inte reda på något nytt när vi gör det. Vi lär oss att underkasta oss honom, att lita på att han är god och att han vet bäst och att be Gud om hjälp. Jesus sa att Gud definitivt skulle ge bönesvar, men utifrån en större kontext och utifrån hans visdom. Guds svar blir kanske inte alltid det vi vill ha, men Gud känner till allting annat som pågår i människors erfarenheter och beteenden och jobbar utifrån sin större plan. Gud kan också ge bönesvar på oväntade sätt. Dessutom är bönerna i Bibeln inte självcentrerade. Större delen av deras innehåll handlar om att välsigna andra eller be om att Gud ger andra nåd. Paulus tog för vana i sina brev att inkludera böner för folket han skrev till. Böner handlar inte alltid, inte ens för det mesta, om att uttrycka våra egna behov och önskningar. Jesus bad ofta. Han följde sin egen lära om att böner ska vara ihärdiga, se Kolosserbrevet kapitel 4, vers 2-6, Lukas evangeliet kapitel 18, vers 1-8. Jesus fick inte svar på varenda bön, vilket han accepterade eftersom det var viktigare för honom att Guds vilja skulle ske, se Matteus evangeliet kapitel 26, vers 36-46. Detta är viktigt att komma ihåg när det gäller bön. Jesus lärde oss att Gud skulle svara på våra böner, se Lukas evangeliet kapitel 11, vers 9-13. Men vi kan inte förvänta oss att Gud ska svara på det sätt vi vill om vi är olydiga mot honom eller inte är i samklang med hans vilja. Se Jakobsbrevet kapitel 4, vers 3, Första Johannesbrevet kapitel 3, vers 22, kapitel 5, vers 14. Lärjungar fastar. Att fasta kan vara obekant för många läsare. I allmänhet innebär att fasta från någonting att avstå från den saken. Att fasta från mat innebär att låta bli att äta. Det är den typen av fasta vi oftast ser i Bibeln, men inte alltid. Jesus fastade, se Matteus evangeliet kapitel 4, vers 2. Han förutsatte att lärjungarna skulle följa hans exempel och varnade om att de inte skulle vara hycklare när de gjorde det, se Matteus evangeliet kapitel 6, vers 16-18. Att fasta handlar inte om att dra till sig uppmärksamhet. Det är mellan dig och Gud. Fasta handlar inte bara om att avstå från mat. Man kan fasta från alla möjliga saker. Och på vilket sätt man vill. Jesus kom inte med ett tips på hur man går ner i vikt. Han tänkte på något helt annat när han fastade och pratade om att fasta. Bibeln innehåller många exempel på fasta, men det finns inga speciella regler. Paulus sa till exempel att gifta par kan fasta från sex för att kunna fokusera på ett böneämne. Se Första Korintherbrevet kapitel 7, vers 1-5. Men varför gör man det? Paulus ord i Första Korintherbrevet kapitel 7, vers 5 om par som kommer överens om att avstå från sex under en tid ger oss en indikation. Håller inte ifrån varandra annat än för en tid, om ni har enats om det för att ostört kunna ägna er åt bön och sedan vara tillsammans igen. Fasta är en andlig aktivitet som hjälper oss att fokusera på bön. Hur kan han göra det? Här är ett exempel. Om du beslutar att fasta från mat under en dag kommer du att bli påmind om att be varje gång du känner dig hungrig. Fastandet fungerar som en påminnelse och hjälper dig att fokusera på orsaken till att du fastar. Man kan också se det så här. Man frågar sig vad som stör vårt fokus på bön eller mer generellt vår vandring med Gud. Svaret kan vara våra telefoner, tv eller någon hobby. Alla dessa saker kan man lägga åt sidan för en tid, fasta från, för att få oss att återigen tänka på Gud och bön. Tidiga kyrkogemenskaper fastade för att kollektivt kunna fokusera på bön. Se Apostlagärningarna kapitel 13, vers 1-3, kapitel 14, vers 23. I Gamla testamentet var gemensam fasta även ett sätt att kollektivt visa att man var ledsen för sina synder och ångrade sig. Se Jeremia kapitel 36, vers 6, Joel kapitel 2, vers 12. Lärjungar tillber. Du kanske tänker att tillbedjan är enkelt att definiera och förstå. Både ja och nej kan man säga. Vi sätter allt för ofta likhetstecken mellan tillbedjan och det som händer under en gudstjänst, framförallt musiken. Det är inte samma sak som tillbedjan, i alla fall inte så som Bibeln definierade, även om musik och sång var en del av de kristna samlingarna. Se Efesierbrevet kapitel 5, vers 19, Kolosserbrevet kapitel 3, vers 16. En annan benägenhet som vår kultur har är att betrakta tillbedjan som en inre, mystisk känsla eller upplevelse. Det är inte heller vad tillbedjan är. Det finns ett antal passager att tänka på, men vi kan titta på två av dem. Därför ber jag er, bröder, vid Guds barmhärtighet, att frambära er själva som ett levande och heligt offer som behagar Gud. Det ska vara er andliga gudstjänst. Anpassa er inte efter denna världen, utan låt er förvandlas genom förnyelsen av era tankar, så att ni kan avgöra vad som är Guds vilja, det som är gott, behagar honom och är fullkomligt. Romarbrevet kapitel 12, vers 1-2. Men den tid kommer, ja, den är redan här, då alla sanna gudstillbedjare ska tillbe Fadern i ande och sanning, ty så vill Fadern att man ska tillbe honom. Johannes evangeliet kapitel 4, vers 23. Vi har redan pratat om den första när vi diskuterade hur man lever ett heligt liv. Hur tillber man Gud? Lev på samma sätt som Jesus. Anpassa dig inte efter världen, dess värderingar och dess sökande efter självtillfredsställelse. Det är tillbedjan. Sann tillbedjan är därför en fråga om hjärta. Den andra passagen är intressant av ett specifikt skäl. Jesus sa till kvinnan vid källan att Gud vill att folk ska tillbe honom. Tillbedjan är därför inte något som har sitt ursprung i oss. Vi blir inbjudna att ge respons på Guds godhet och kärlek. Hur och var vi gör det kan variera. Vi kan göra det individuellt, med eller utan musik, under en gudstjänst eller inte. Vi kan också göra det i grupp, i gemenskap med andra troende. När troende samlas i gemenskap sporrar de varandra till kärlek och goda gärningar. Hebreerbrevet kapitel 10, vers 24-25. Med andra ord, de stimulerar varandra till andlig tillbedjan, att efterlikna Jesus. De prisar Gud för hans godhet, kärlek och närvaro i deras liv. Se Apostlagärningarna kapitel 2, vers 46-47, Jakobsbrevet kapitel 5, vers 13. Tillbedjan inkluderade att sjunga och spela musik. Se Matteus evangeliet kapitel 26, vers 30, Efesiebrevet kapitel 5, vers 19, Kolosserbrevet kapitel 3, vers 16. Men det var också sammankopplat med att leva heligt. Avgör vad som är väsentligt och stå rena och skuldfria på Kristi dag, fyllda av den rättfärdighet som är frukten av Jesu Kristi verk, Gud till ära och pris. Filipperbrevet kapitel 1, vers 10-11. Vi måste hela tiden tänka på att vår andliga tillbedjan av Gud är starkt knuten till hur vi lever. Se Romarbrevet kapitel 12, vers 1-2. Det handlar inte om en 30 minuter lång upplevelse hemma eller i en kyrka. Det handlar om ett liv som är orienterat kring Gud och som är riktat mot honom. Lärjungar bekänner synder och tar emot Guds förlåtelse. En av de saker som lärjungar måste få grepp om när de påbörjar sin resa med Jesus är att de kommer misslyckas med vissa saker. Ingen av oss är fri från synd som Jesus är. Se andra Korintherbrevet kapitel 5, vers 21, första Petrusbrevet kapitel 2, vers 21-22, första Johannesbrevet kapitel 3, vers 5. Och det kan vi inte heller hoppas på att bli. Bibeln är tydlig på den punkten. Lärjungarna syndade, se Markus evangeliet kapitel 14, vers 30 och 68 och 72. En av dem, Johannes, skrev senare i livet: "Men om vi vandrar i ljuset, liksom han är i ljuset, då har vi gemenskap med varandra, och blodet från Jesus, hans son, renar oss från all synd. Om vi säger att vi är utan synd, bedrar vi oss själva, och sanningen finns inte i oss. Om vi bekänner våra synder är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss synderna och renar oss från all orättfärdighet. Om vi säger att vi inte har syndat, gör vi honom till lögnare, och hans ord finns inte i oss." Första Johannesbrevet kapitel 1, vers 7-10. Det är dock underbart att veta att vårt medlemskap i Guds familj inte beror på våra prestationer. Våra goda gärningar kan inte sätta Gud i skuld till oss. Han är aldrig skyldig oss evigt liv baserat på någon merit som vi tror att vi har. Våra prestationer, eller snarare bristande prestationer, fick honom inte att överge oss. Gud älskade oss medan vi ännu var syndare, Romarbrevet kapitel 5, vers 8. Följaktligen måste vi komma ihåg att eftersom frälsning inte kan vinnas genom moralisk perfektion, kan det inte heller förloras genom moralisk ofullkomlighet. Med tanke på vår ofullkomlighet måste en sann lärjunge till Jesus hålla sig fokuserad på Guds godhet och kärlek. Titta igen på passagen från Johannes brev. Den säger oss exakt vad vi ska göra när vi sviker Gud, antingen genom att göra något som inte går i linje med att efterlikna Jesus, eller genom att låta bli att göra något som går i linje med att vara som han är. Om vi bekänner våra synder är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss synderna och renar oss från all orättfärdighet. När vi syndar och misslyckas måste vi erkänna det. Det är det bekännelse innebär. Vi får inte gömma, ursäkta eller rationalisera våra synder. Gud vill att vi ska erkänna dem. Varför? Vi behöver ödmjuka oss. Vi behöver komma ihåg att frälsning är på grund av vad någon annan, Jesus, gjorde för oss, inte för att vi förtjänade. Genom bekännelse bekräftar vi att vi är Guds barn tack vare Jesus. Vi kan vara säkra på att vår synd inte kommer att separera oss från Gud. Vi kommer inte att sparkas ut ur familjen. Se Romarbrevet kapitel 8, vers 31-39. Gud visste redan innan vi tog till oss evangeliet att vi är bristfälliga. Det överraskar honom inte. Det förändrar inte hans känslor för oss. En uppenbar fråga blir då, varför spelar det någon roll om vi syndar? Nya testamentets lärjungar stötte på den inställningen hos folk. Aposteln Paulus tog upp det i sitt brev till de kristna i Rom. Vad innebär nu detta? Ska vi stanna kvar i synden för att nåden ska bli större? Naturligtvis inte. Vi som har dött bort från synden, hur ska vi kunna leva vidare i den? Synden ska alltså inte få härska i er dödliga kropp så att ni lyder dess begär. Låt inte synden bruka era lemmar som redskap för orättfärdigheten, utan låt Gud bruka er, ni som gör återvänd till livet från döden. Låt honom använda era lemmar som redskap för rättfärdigheten. Synden ska inte vara herre över er, ni står inte under lagen utan under nåden. Hur är det då? Ska vi synda eftersom vi inte står under lagen utan under nåden? Naturligtvis inte. Ni vet ju att om ni gör er till slavar under någon och lyder honom, då är ni slavar under den ni lyder. Antingen under synden, vilket för till döden, eller under den lydnad som för till rättfärdighet. Romarbrevet kapitel 6, vers 1-2 och vers 12-16. Lägg märke till att Bibeln inte säger Gud förbjude, synda inte, för då kommer Gud inte att älska er längre. Oron handlar istället om att folk ska återvända till självdestruktivitetens bojor. Å ena sidan kommer vi att synda, men å andra sidan ska vi undvika att synda. Denna inre kamp kände aposteln Paulus till mycket väl, ser Romarbrevet kapitel 7, vers 7-25. Men han var ändå en fantastisk följare av Jesus. Nya testamentet varnar oss ofta om att det pågår ett krig inom oss. Våra hjärtan vill följa Jesus, men vårt ofullkomliga ego vill ha självtillfredsställelse och vill bestämma hur vi ska leva. Se första Petrusbrevet kapitel 2, vers 11, Jakobsbrevet kapitel 4, vers 1. När vi försöker följa Jesus är det en god idé att reda ut saker på en gång med Gud. Tanken är att när vi misslyckas ska vi vara snabba med att bekänna det och tacka Gud för hans förlåtelse. Vi bör minnas vad våra synder kostade Jesus. Vi bör fortsätta att följa honom med lojal kärlek och vara tacksamma för att han dog på korset medan vi ännu var syndare, Romarbrevet kapitel 5, vers 8, så att vi kunde bli hans bröder och systrar. Lärjungar studerar Bibeln. I den tidiga kyrkan lyssnade de troende på apostlarnas undervisning och studerade skrifterna. Paulus och andra missionerande apostlar gjorde likadant när de startade kyrkor på andra ställen. Se Apostlagärningarna kapitel 2, vers 42, kapitel 4, vers 2, kapitel 5, vers 42, kapitel 17, vers 10-11, kapitel 18, vers 11, kapitel 20, vers 20. Detta var det vanligaste sättet att lära sig Bibeln på Nya testamentets tid, för de flesta hade inte egna kopior av Bibeln. Dessutom kunde många troende inte läsa. Även om vi befinner oss i en läskunnig kultur och har tillgång till Bibeln kan vi ha nytta av att lära oss i grupp. Att lära sig om Guds ord är nödvändigt för att följa Jesus. Hur ska vi annars lära oss om synd, beteenden och attityder som vi ska undvika och ett andligt leverne, hur vi bör bete oss? Skriften säger, ni ska lägga av er den gamla människan som går under, bedragen av sina begär. Se till att ni förnyas i ande och förstånd och att ni klär er i den nya människan som har skapats efter Guds bild med den rättfärdighet och den helighet som hör sanningen till. Efesierbrevet kapitel 4, vers 22-24. När vi kommer med i Guds familj genom tro på evangeliet bor anden i oss. Se första Korintherbrevet kapitel 3, vers 16-17, kapitel 6, vers 19-20, andra Korintherbrevet kapitel 6, vers 16, Efesierbrevet kapitel 2, vers 22. Och hjälper oss att leva liv som bär frukt. Men om anden får styra er står ni inte längre under lagen. Vad köttet ger är lätt att se. Otukt, orenhet, liderlighet, avguderi, trolldom, fiendskap, strider, ofördragsamhet, vrede, intriger, splittringar, kätterier, maktkamp, dryckenskap, utsvävningar och annat av samma slag. Än en gång varnar jag er. De som gör sig skyldiga till sådant ska inte få del i Guds rike. Men andens frukter är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trofasthet, ödmjukhet och självbehärskning. Mot sådant vänder sig inte lagen. De som tillhör Kristus Jesus har korsfäst sitt kött med alla dess lidelser och begär. Galaterbrevet kapitel 5, vers 18-24. Lärjungar studerar och lever ut Guds ord i sina liv. Det var så Jesus visade att han älskade Gud. Han följde Guds vilja. Gemenskap är en stor hjälp när man ska göra detta. I en gemenskap kommer vi i kontakt med mogna troende som har följt Jesus i många år. Vi kan få reda på hur deras liv förändrades när de lärde sig att lägga av sig den gamla människan och klä sig i den nya, Efesierbrevet kapitel 4, vers 22-24. Vi kan gå till dem för att få uppmuntran när vi kämpar med att försöka vara som Jesus. De kan påminna oss om Guds kärlek och förlåtelse. De förstår oss eftersom alla kristna kämpar med att vända sig bort från synd och göra det som är rätt. Se första Johannesbrevet kapitel 1, vers 5-10. Till och med apostlarna kämpade med att hålla sig från synd och att göra det rätta. Se Romarbrevet kapitel 7, vers 7-25. Galaterbrevet kapitel 2, vers 11-14. Gemenskap innebär ansvarsskyldighet, empati och uppmuntran när vi försöker leva efter Jesus exempel. Lärjungar lider. Den här faktorn kanske överraskar dig, men den är tydlig i Nya testamentet. Jesus sa till sina lärjungar: "Om världen hatar er, kom då ihåg att han hatat mig före er. Om ni tillhörde världen skulle världen älska er som sina egna, men nu tillhör ni inte världen, utan jag har kallat er ut ur världen, och därför hatar världen er. Kom ihåg vad jag har sagt er. Tjänaren är inte för mer än sin herre. Har de förföljt mig kommer de också att förfölja er." Johannes evangeliet kapitel 15, vers 18-20. Det är här den lojala tron verkligen sätts på prov. Det är en sak att lära sig att man behöver förändra sitt sätt att leva. Det är en helt annan sak att lida för att man följer Jesus. Apostlarna led för att de följde Jesus. Se Apostlagärningarna kapitel 5, vers 41, kapitel 9, vers 16, kapitel 21, vers 13, andra Korintierbrevet kapitel 11, vers 22-29. Att hålla fast vid sin tro är ett återkommande tema genom hela Nya testamentet. Se Romarbrevet kapitel 8, vers 17-18, andra Korintierbrevet kapitel 1, vers 3-7, Filipperbrevet kapitel 1, vers 27-30, första Petrusbrevet kapitel 3, vers 13-17. Petrus, en av de ursprungliga 12 lärjungarna, hade sett Jesus lida och bli fängslad för sin tro. Se Apostlagärningarna kapitel 12, vers 1-19. Han skrev till troende som hade blivit tvångsförflyttade och utspridda genom förföljelse. Vad är det för berömvärt i att tåligt ta emot hugg och slag när ni har felat? Men om ni står ut med att misshandlas när ni har gjort rätt, då är det något stort i Guds ögon. Det är vad ni har kallats till, ty också Kristus led för er skull. Och han gav er ett exempel för att ni ska följa i hans fotspår. Han begick inte någon synd och svek fanns inte i hans mun. Han svarade inte med skymford när han skymfades. Han svarade inte med hotelser när han fick lida. Han överlät sin sak åt honom som dömer rättvist. Första Petrusbrevet kapitel 2, vers 20-23. Att uthärda lidande gör att vi kommer ihåg att evangeliet inte utlovar sorglöshet i det här livet, men det utlovar en evig plats i Guds familj i livet efter detta. Den här världen är inte vårt riktiga hem. Lärjungar skapar fler lärjungar. Att älska Gud, vår nästa och varandra är den viktigaste aspekten av att vara en lärjunge. Men den viktigaste uppgiften lärjungar har är att göra andra till lärjungar. Detta var den uppgift Jesus gav sina följare precis innan han uppsteg till himlen. Det är därför det kallas missionsbefallningen. Då gick Jesus fram till dem och talade till dem. Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i Faderns och Sonens och den heliga Andes namn och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er. Och jag är med er alla dagar till tidens slut. Matteus evangeliet kapitel 28, vers 18-20. Gör alla folk till lärjungar. Det var en viktig del av Bibelns berättelse. De övernaturliga makter som hade förslavat nationerna hade blivit fråntagna sin auktoritet. Gud vill att hans barn, hans kompanjoner, lärjungar till hans son Jesus, ska sprida evangeliets goda nyheter överallt. Gud vill ha så många människor som möjligt i sin familj. Vår uppgift är att berätta de goda nyheterna, leva ut evangeliet så att folk ser det och föra in dem i Guds familj och lära dem att göra detsamma. Hur gör vi det? Vi berättar om vår tro. Hur vi började tro på evangeliet, det är förvånansvärt enkelt. Berätta till att börja med om ditt liv före du trodde på evangeliet och tog emot Guds förlåtelse genom Jesus. Folk tycker om att höra berättelser, speciellt de som handlar om andra människor. Varför? Det finns alltid saker i en persons berättelse som har beröringspunkter med vår egen berättelse. När du berättar för någon om ditt liv före du förstod evangeliet kommer alltid någon detalj i ditt liv vara bekant för personen du pratar med. Och kanske kommer de känna en koppling till mycket i din berättelse. Berätta sedan om varför det var en vändpunkt för dig att höra och tro på evangeliet. Detta har oftast något att göra med förlåtelse för våra synder. Det är underbart att veta att trots de saker vi har gjort mot oss själva och andra så älskar Gud oss ändå. Och han vill ha oss så mycket att han erbjuder oss frälsning. Sedan berättar du om att Gud sände Jesus så att vi kan bli förlåtna och få evigt liv med honom. Det som Gud har velat ända från början. En tredje sak du kan berätta om är hur din tro på evangeliet och förlåtelsen har påverkat ditt liv. Berätta om hur det känns att ha Guds förlåtelse, kärlek och löfte om evigt liv. Berätta om hur det har förändrat din syn på vem du är och varför du är här. Berätta att du har förändrats av att ta emot evangeliet. Vissa människor vill kanske se bevis på att ditt hjärta har förändrats. Det är helt normalt och det är ett tillfälle att efterlikna Jesus. Detta är en av de viktiga anledningarna att leva ett heligt liv. Jesus älskade och tjänade människor. Folk vill bli älskade. De letar efter äkthet i andra människor. Det är kraftfullt att ge folk samma typ av respons som Jesus hade gjort. Det kommer de att märka. De vet när någon älskar dem eller inte. De ser när du sätter dem före dig själv för evangeliets budskaps skull. Alla trodde inte på Jesus. Alla kommer inte tro på evangeliet när du delar det med dem och behandlar dem som Jesus hade gjort. Men många kommer att göra det. Viktiga namn och termer. Ordlista. Vissa uttryck som har förklarats under bokens gång har inte tagits med i denna lista. Abraham, mannen som Gud valde ut att vara förfader till folket som skulle bli kända som israeliter eller judar. Adam och Eva, de två första människorna, en man och en kvinna, som Gud skapade. Antlig krigsföring. Kampen mot synd och fientliga övernaturliga makter som motarbetar missionsbefallningen. Se sammanfattning av övernaturliga termer för mer detaljer. Apostel. Ett grekiskt ord som betyder utsänd. Det finns olika sorters apostlar i Nya testamentet. Apostlagärningarna. En bok i Nya testamentet som berättar om den tidiga kyrkans historia. Assyrier. Historiska fiender till Israel från norra Mesopotamien. Babel, den forntida staden Babylon, belägen i södra Mesopotamien, nutida Irak. Babylonier, historiska fiender till Israel från södra Mesopotamien. Bibeln, en samling av 66 forntida heliga böcker, skrivna av män som var vägledda genom Guds försyn. De första 39 böckerna är kända som Gamla testamentet, följt av 27 böcker som kallas Nya testamentet. David, Israels andra kung, som Gud lovade en evig dynasti. Messias skulle komma från hans ätt. Demoralisering, en term som är relaterad till ondska och synd, fast den ofta syftar på hur omfattande och frekventa onda tankar och beteenden är. Deuteronomium. Det latinska namnet på femte Moseboken. Djävulen, ett annat namn för Satan eller ormen. Se sammanfattning av övernaturliga termer för mer detaljer. Edens lustgård, platsen i Guds ursprungliga skapelse där Adam och Eva bodde. Gud var också närvarande i Eden. Evangeliet, budskapet om frälsning genom Jesus Kristus. Evangelisation, uppgiften att sprida evangeliets budskap på olika sätt. Exodus, det latinska namnet på andra Moseboken. Frälsning, när någon som tror på evangeliet blir befriad från sin separation från Gud som beror på synd. När man blir frälst får man sina synder förlåtna genom att tro på evangeliets budskap. Frälsning gör att en troende återigen blir en del av Guds familj. Förbund, en överenskommelse mellan två parter. I Bibeln sluter Gud förbund med mänskligheten när han ger löften och välsignelser till dem. Förbund kan antingen innehålla villkor eller inte. Det förlovade landet, ett uttryck som används som geografiska Israel, platsen där Abrahams ättlingar skulle bosätta sig enligt Guds löfte. Innan det var bebott av israeliter kallades detta land Kanan i Gamla testamentet. Gamla testamentet, de första 39 böckerna i Bibeln. Deras innehåll är kronologiskt före Jesu födelse. Genesis, det latinska namnet på första Moseboken. Gud, när det här uttrycket är i singular och versaliserat syftar det på den unika, ultimata och ojämförbara övernaturliga varelse som skapade allt som existerar och som älskar mänskligheten. Gudom, treenigheten. De tre personer, Fadern, Sonen, den heliga Ande, som utgör den enda ojämförbara guden. Guds ande, ett annat namn för den heliga Ande. Guds, Kristus, Jesus, kungarike. Guds styre på jorden genom Kristus. Nya testamentet presenterar detta kungarike som nuvarande och pågående, men i väntan på sin slutliga fullbordan. Guds söner. I Gamla testamentet är detta övernaturliga varelser som antingen är i Guds tjänst eller gjorde uppror mot Gud. Se sammanfattning av övernaturliga termer för mer detaljer. Hebré, ett annat uttryck för israelit. Hebreiska, språket som Gamla testamentet ursprungligen skrevs på. Hedning, ett uttryck som beskriver alla som inte är etniska israeliter, med andra ord icke-israelit. Den heliga ande, Guds ande, en person som är av samma väsen som Gud. Isak, Abrahams son som föddes av Sara. Israel, ett, det nya namn som Abrahams sonson Jakob fick. Två, den gammaltestamentliga nation som Gud startade upp genom Abraham och Sara. Israeliter, personer av Abrahams ett, medlemmar av nationen Israel. Jakob, Isaks son och därmed Abrahams sonson. Hans namn ändrades senare till Israel. Jesus, Guds son som föddes av jungfru Maria, men som även var Gud helt och hållet. Gud blev människa i form av Jesus för att genomföra Guds plan för mänsklighetens frälsning från synd. Judar, ett annat ord för israeliter, folket som härstammade från Abraham. I forntiden använde utlänningar detta uttryck om de två återstående israeliska stammar som sattes i landsflykt. Kors, redskapet som användes för att avrätta Jesus. Det romerska korset var en upprätt påle med en så kallad tvärslå där offren blev fastbundna eller fastspikade och lämnade att kvävas efter att de hade blivit torterade. I Nya testamentet syftar korset även på platsen där alla synder blev betalda och frälsning säkerställdes för alla som tror på evangeliet. Kristus, ett grekiskt ord som betyder den smorde. Det motsvarar ordet Messias och är en titel för Jesus. Leviticus, det latinska namnet på tredje Moseboken. Lärjunge, någon som följer Jesus genom att efterlikna hans liv och följa hans läror. Messias, ett hebreiskt ord som betyder den smorde. Det syftar på den ultimata kung från Davids ätt som skulle åstadkomma frälsning från synd och befria Guds folk från deras fiender. I Bibelns berättelse var det Jesus som var Messias. Den grekiska motsvarigheten till detta hebreiska ord är Kristus. Alltså är Jesus Kristus samma sak som Jesus Messias. Missionsbefallningen. Uppdraget som Jesus gav sina följare. Att sprida evangeliet och skapa lärjungar över hela världen. Mose, en israelit född under Israels fångenskap i Egypten, som Gud utvalde till att leda Israel ut ur det slaveriet. Mörkrets makter, alla övernaturliga varelser som sätter sig emot Guds plan för sin värld och sin mänskliga familj. Se sammanfattning av övernaturliga termer för mer detaljer. Noa, mannen som Gud betraktade som rättfärdig vid tiden för syndafloden. Gud instruerade Noa att bygga en ark, ett stort skepp, för att rädda sig själv, sin familj och djurlivet från den stora översvämningen. Numeri, det latinska namnet på fjärde Moseboken. Nya testamentet, de 27 böcker som kommer efter Gamla testamentet. De handlar om Jesu liv och gärning, den tidiga kyrkans historia och spridandet av kristendomen under det första århundradet efter Kristus. Nåd, när Gud erbjuder oss eller ger oss något vi inte förtjänar. Guds godhet, när Gud låter bli att ge oss det straff vi förtjänar. Ondska, allt Gud betraktar som moraliskt eller etiskt dåligt, skadligt och anstötligt för honom eller för hans skapelse. Ormen, Adams och Evas fiende i Edens lustgård. Senare kallar Bibeln ormen för djävulen och Satan. Se sammanfattning av övernaturliga termer för mer detaljer. Paulus, en Jesu apostel vars förkunnelseuppdrag var fokuserat på hedningar, icke-israeliter. Petrus, en av Jesus ursprungliga 12 lärjungar. Salomo, en av Davids söner. Salomo ärvde tronen efter Davids död. Sara, Abrahams fru som Gud gjorde havande genom ett övernaturligt ingripande. Satan, ett namn för ormen i Eden som förledde Adam och Eva. Satan var den första övernaturliga varelsen i Guds skapelse som gjorde uppror mot Gud. Satan är Guds ärkefiende i Nya testamentet. Se sammanfattning av övernaturliga termer för mer detaljer. Saul, Israels första kung. Sinai, berget där Gud kallade Mose till att befria Israel från Egypten och platsen där Gud gav Israel de 10 budorden. Sonen. I Bibeln syftar sonen versaliserat på den andra personen i treenigheten som blev människa i Jesus. Synd. Alla gärningar och benägenheter som gör uppror mot eller motsäger Guds standard för rättfärdighet, moral och etik. Syndafallet. Adams och Evas synd i Eden och dess efterföljande konsekvenser. Syndernas förlåtelse. När Gud benådar någon för deras överträdelser och missgärningar mot honom. När Gud förlåter nollställs alla skulder till honom. Relaterade koncept är bland annat nåd och frälsning. De 10 budorden. De ursprungliga 10 moraliska lagar som Gud gav till israeliterna efter uttåget ur Egypten. Treenigheten. Gudomens 3 personer. Den bibliska läran om att Gud är en men har en evig existens i 3 personer. Tro, tillit till någon eller något. Troende, någon som tar emot, har tilltro till evangeliet. Uppstigande, när Jesus återvände till himlen efter sin uppståndelse. Uppståndelse, 1. Generellt att besegra döden genom nytt liv efter döden. 2. I Nya testamentet syftade på att Jesus fysiskt uppstod från de döda 3 dagar efter att han hade blivit avrättad på korset eller på alla troendes framtida uppståndelse till evigt liv på en ny jord. Uttåget. Ett uttryck som beskriver den forntida nationen Israels flykt från slaveriet i Egypten. Änglar. Övernaturliga varelser som tjänar Gud och hjälper dem som tror på Jesus. De ursprungliga hebreiska och grekiska orden som översätts ängel i svenska biblar betyder budbärare. Därför är ordet ängel en arbetsbeskrivning på en medlem av Guds himmelska rike som kommer med meddelanden till folk från Gud. Se sammanfattning av övernaturliga termer för mer detaljer. Övernaturligt, ett uttryck som syftar på sånt som transcenderar eller går utanför den naturliga, fysiska, materiella världen. En övernaturlig varelse är en andevarelse som är oförkroppsligad till sin natur. Sammanfattning av övernaturliga termer. Bibeln ger oss ett antal olika uttryck för de varelser som bebor andevärlden. Den kristna traditionen har ofta sammanslagit dessa uttryck, vilket har skapat förvirring. Jag har ägnat en stor del av min akademiska karriär åt dessa saker, och jag vill inbjuda alla som är intresserade av ämnen såsom änglar, Satan och onda andar att läsa dessa böcker i den här ordningen. Supernatural, what the Bible teaches about the unseen world and why it matters. The Unseen Realm, Recovering the Supernatural Worldview of the Bible. Angels, what the Bible really says about God's heavenly host. Demons, what the Bible really says about the powers of darkness. Den första av dessa böcker är som denna. Den är inte gjord som en akademisk diskussion. De andra tre böckerna är av akademisk natur, mycket fotnoter och detaljer. Det finns tusentals referenser tagna från akademiskt material som stödjer innehållet i dessa böcker. Just nu kan det vara bra att repetera eller summera den övernaturliga värld som jag refererar till i vår presentation av Bibelns berättelse. Bibeln lär ut att det finns en osynlig värld, en värld av andevarelser. Dessa varelser har inga kroppar rent naturligt, men de kan anta fysisk skepnad. Andevärlden är övernaturlig. Det är en värld som är av annan natur än den fysiska världen. Den går bortom den naturliga världen. Gud är en medlem av andevärlden, men han är överordnad den, eftersom han är dess skapare. Endast Gud är oskapad och evig. Han skapade alla andra andevarelser som bebor andevärlden, precis som han skapade allt liv i den värld vi känner till, det vill säga den fysiska, materiella världen. Bibeln använder ett antal olika uttryck för att beskriva andevärldens medlemmar. Till exempel Romarbrevet kapitel 8, vers 38, 1 Petrusbrevet kapitel 3, vers 22. Jag har presenterat vissa av uttrycken i den här boken. Vissa av dessa uttryck är arbetsbeskrivningar, sätt att beskriva vad en viss andevarelse gör. Ängel är ett exempel på det. Ordet betyder budbärare. I Nya testamentets grekisk-romerska kultur blev änglar ett uttryck för alla medlemmar av den himmelska härskaran som inte hade gjort uppror mot Gud. Uttrycket demon blev en etikett på alla som gjorde uppror, trots att demon kunde betyda ett antal olika saker i den forntida världen. Beskrivningen Guds söner är en familjeterm som påminner oss om att Gud är alla andevarelsers fader, skapare. Uttrycket betyder dock mer än så. Jag diskuterar frasen utförligt i Supernatural och The Unseen Realm. Guds söner syftar på en hög rang i Guds arbetsstyrka. Uttrycket är taget från hur man beskrev när kungabarn i den antika världen mottog höga ansvarspositioner. I Bibelns berättelse fick Guds söner uppdraget att styra över nationerna som Gud hade dömt vid Babel. Ett jobb som var viktigare än att bara leverera meddelanden, som var änglarnas uppgift. Från början var alla medlemmar av andevärlden lojala mot Gud. Det förändrades dock. Som vi kan läsa om i den här boken gav Gud sina egenskaper till medlemmarna av andevärlden när han skapade dem. En av dessa egenskaper var fri vilja. Vissa av andevärldens medlemmar använde sin frihet till att göra uppror mot Guds önskningar och Guds mänskliga familj. Alla andevarelser som gör uppror mot Gud och hans folk är mörkrets makter. Likväl gör Bibeln skillnad på Guds olika andliga fiender under berättelsen om Guds önskan att ha en mänsklig familj. Bibeln berättar om tre sådana uppror. Det första ägde rum i Edens lustgård. En av andevärldens medlemmar ville underminera Guds önskan om att ha en mänsklig familj. I bibelberättelsen kom den personen till Eva i form av en orm och lurade henne. Senare i Bibeln används namn som Satan som betyder motståndare och djävulen som betyder förtalare om denna ursprungliga rebell. Senare i Bibelns berättelse gjorde Guds himmelska söner uppror. De överträdde gränsen mellan andevärlden och den fysiska världen. Judas korta bok beskriver deras synd som att de inte slog vakt om sin höga ställning utan övergav sin rätta hemvist. Judasbrevet kapitel 1, vers 6. Kyrkotraditionen kom så småningom att oprecist kalla dessa rebelliska gudasöner fallna änglar för att beskriva deras fall från helighet, eller demoner för att beteckna deras ondska. Detta trots det faktum att Gamla testamentet aldrig använder orden änglar eller demoner om rebellerna i Första Moseboken kapitel 6, vers 1-4. Slutligen, Guds söner som blev tilldelade nationerna efter Babels tornhändelsen blev korrupta någonstans under sina uppdrag. Saltaren 82 handlar om deras dom. Dessa territoriella väsen är grunden för de övernaturliga prinsar som associeras med nationer i Daniel kapitel 10, såväl som de härskare, makter, herrar och furstar som Paulus skrev om i diverse passager, till exempel Efesierbrevet kapitel 6, vers 11-12. Alla dessa uttryck beskriver geografiskt styre, så därför passar de till att beskriva situationen som uppstod efter Babel i den bibliska berättelsen.